slasha.
Nu har vi äntligen nyktrat till efter förra veckans maratonsändning där vi rapporterade från Nexus One-eventet, eller Android Press Conference som det faktiskt heter. Ni är välkomna såklart till Slashat med mig Jesper och med min kamrat
och broder och bundsförvant Tom.
Precis. Mår du bra sen förra veckan? Det blev lite slidigt där på slutet.
Ja, baksmällan har väl släppt både efter telefonen och efter den mängd alkohol vi lyckades få i oss. Vi är glada att vi lyckades säga hej då till er. Vi var tvungna att fade ut oss själva. Och jag lyckades säga slashat.se. Men det är sånt som händer i en livesändning när man dricker alkohol, Jesper. Det bara är så.
Formatet och mängden öl som går åt är lite upplagt för att hålla en timme, inte i fyra helt enkelt.
Precis.
Det blev på något sätt ganska uppenbart.
Men jag tror att det var uppskattat från alla lyssnare. Speciellt vår livesändning var väldigt uppskattad med alla de tusen lyssnare som lyckades hitta till oss och lyssnade. Och vill jag någon påminna då att vi har en ny livesändning i slutet av januari. Jeppe har det exakta datumet som är.
Ja, jag har inte det, för de har ju faktiskt inte gått ut. Och just nu, det pendlar lite mellan 26 och 27. Men det verkar som att 27 blir det datumet. Det är en onsdag från valetens skull. Och det verkar ha att göra med att Apple har, de redovisar sitt första fiscal year för 2010. Alltså vad de har tjänat fram till sista december 2009. Och det varade 2 dagar och började den 25. Så att 25, 26, sen är de färdiga 27. Då smäller de igång med
one more thing.
Pengako helt enkelt.
Precis. Och det ryktas ju att det ska vara den här nya iPaden, iTableten eller Apple is late-grejen. Vi får helt enkelt se, den som lever får se, och vi kommer naturligtvis att täcka det här eventet live. Det är ju så bra att Primetime Kalifornien, för de här grejerna är Primetime slashat i Sweden. In Sweden, i Sweden. Hur som haver. Vi sänder live. Ni hör allting på våran Twitter-stream som är slash eller at slashat. Eller på hemsidan, Jeppe, som har fått sig en ny kavaj, kan man säga.
En revamp. Jag menar, 2010, det är framtiden. Och framtiden, det är vitt, det är mörkt, det är ljust, det är borstat stål. Mm. Lite svart och sådär. Och vi tyckte att vi får fräscha till det lite. Vi var väl inte helt 100% nöjda med förra. Och vi blir nöjdare och nöjdare. Och vi har även flyttat in vår livesändning med video och chatt in på sidan så att den har fått lite mer utrymme. Och vi är även bestämt för att skärpa till oss lite, eller hur?
Ja, verkligen, Jeppe. Vi uppsnappat, det är ju vårt sätt att berätta för er vad vi eventuellt kommer att prata om i showen. Och då kände vi att varför inte göra någonting utav den funktionen? Så idag så är slashat tvådelat helt enkelt. Till vänster så har ni podcasten, vi köper på precis som vanligt. Och till höger så har ni uppsnappat. Ser det som någon form av lite feberstuket på något sätt. Fast saker som intresserar mig och Jesper. Och i bästa fall er. Jag menar, i många avseenden så är ju vi slashat. Och det som vi skriver där kommer vi ju nämna på något sätt. Så in och kommentera. Ni vet om att ni reserverar en guldspot i himlen om ni kommenterar på våran sajt. Det är så vi får saker att inte bara verka levande utan att vara levande. Vi gör detta för er, inte för oss.
Ja, och det vi försöker hålla oss ganska kortfattade och det vi rapporterar om helt enkelt, för att inte ni ska behöva sitta och hogga datorn för att fatta vad det är vi vill.
Precis. En annat sätt man kan vara med i slashat är att rösta i veckans poll, Jepsolainen. Och förra veckan så hade vi en poll som löd.
Jo, naturligtvis. Det blev ju en av de mest självklara pollarna vi har haft efter ett live-event som detta. Och det är helt enkelt om ni tycker att Googles nya telefon Nexus One är het eller sval. Mm. Och resultaten är som följer. 61,6% tycker att den är het. Och resten, 38,4%, tycker att den är sval. Vad tryckte du, Tommy?
Jag är väldigt, väldigt optimistisk och glad och nöjd över den här telefonen av många anledningar. Som vi kan ha förra veckan så är jag väldigt glad över det faktum att den är olåst. Det tror jag är väldigt viktigt, att man kommer ifrån det här standardiserade, inlåsta, inramade, säljs endast med carriers-systemet. Men även också att de pushade envelope lite längre, de ger iPhonen en rejäl utmanare. Och sen så gör jag ett Google positiv, vilket gör att det hela känns väldigt, väldigt bra paketerat. Och vad tyckte du, Jesper?
Jag klickade faktiskt i sval, trots allt. Jag är ju, som vi alla vet, en vän av iPhone och har varit under en viss tid. Men det ser ut att vara en het telefon, det måste jag säga. Jag vill ju ändå latcha, leka lite med den, känner jag, få en känsla. Och det ligger väl mycket i det här att jag faktiskt lyckades få tag på en HTC Hero och leka runt lite och blev positivt överraskad på många, många punkter.
Mm.
Så,
Så lägger vi till med det. Och dagen till ära så har vi faktiskt en tredje röst som också tycker till om iPhone. Vi har Johan med oss. Hej Johan. Yes.
Hej, så här låter jag.
Ja, välkommen till Slashat. Johan är med av många anledningar och i synnerhet att han faktiskt äger en Nexus One.
Ja, precis. Jag sitter med den här just nu.
Då måste du ha varit väldigt, väldigt snabb på buy-knappen som inte finns i Sverige.
Ja, jag var väldigt snabb där med att trycka fingret.
Precis.
Och dagen till ära där, som alla ni andra, så hade jag faktiskt druckit en del vin den dagen. Så att det var inga problem att trycka på den här knappen. Fast man visste att det skulle kosta lite pengar.
Ja, det brukar vara så. Det är som på krogen med kreditkortet. Man kommer alltid hem och undrar, vad fan gjorde jag egentligen på krogen?
Precis.
Mm. Innan vi går in på några detaljer om just dina erfarenheter med den här telefonen, som egentligen är huvudanledningen till att du är här. Kan du berätta lite vem du är och vad du gör och så?
Jag pluggar på Chalmers i Göteborg.
Den bra val.
Västraste staden i världen.
Ja, fick vi det sagt också.
Precis, där satt den, tror jag.
Ja. Och pluggar datateknik där.
Mm. Och, så du borde veta vad du snackar om.
Ja, förhoppningsvis.
Mm.
Om det inte vore att jag ska omtenta imorgon, va, så hade jag sagt att ja, jag vet precis vad jag snackar om.
Fast det är väl rätt standard att få någon omtenta i alla fall.
Ja, det hoppas jag. Du har fått det intalat till mig i alla fall. Så att
det är helt rätt, Johan. All right. Och du är heltidsstudent då?
Kan man... Ja, och så utvecklar lite för Android på fritiden.
Mm.
Ett litet projekt som jag håller på med.
Så man kan säga att det var, trots den ringa alkoholinhalten då, så var det inte ett helt svårt val att trycka på den här köpknappen då?
Nej, jag var ganska beredd på att trycka på den här köpknappen i nyktert tillstånd också.
Härligt, härligt.
Nu vet jag ju att våra lyssnare sitter och bara, kom igen, börja berätta lite om telefonen. Men jag måste bara fråga, jag utgår från att du satt i Sverige och fick tag på den här.
Ja, det gjorde jag.
Hur går man tillväga för det? Vi som satt här och hängde lite läpp över att google.com/phone inte var tillgänglig i vårt land.
Ja, den paniken som utbröt i mig då var ju att jag går till eBay och köper den. Det var min första tanke när jag såg det, att den liksom inte var tillgänglig i Sverige.
Och du var helt inriktad, du skulle ha den här alltså.
Ja, jag skulle ha den. Jag var tvungen att göra någonting där. och det är väl så jag fått tag på den. Jag köpte den via en privatperson på eBay helt enkelt, som hade köpt 5 stycken eller så många som man nu får köpa från Google.
Okej, okay, så det var så du gick tillväga alltså. Du köpte inte från Google helt enkelt?
Nej, men man kan ju också köpa den via proxy då, eller att man köper den och beställer den till en postlåda som gör automatisk vidarebefordran. Och det är väl många som har gjort det också, särskilt på det svenska Android-forumet, Swedroid.se.
Mm, all right.
Så det är väldigt många som har gjort det sättet. Det har tydligen fungerat väldigt bra.
Det är en smart lösning. Mm. Det där får jag titta på.
Ja, helt klart.
Mm. Det finns mycket man skulle behöva köpa från USA, har jag kommit på. Så att,
Och hur funkar det just med, jag är lite nyfiken där på helt enkelt, leveranstid? Du tryckte på den stora ökända knappen då helt enkelt i förra tisdag kväll, natt någonstans.
Ja. Yeah.
Och när landade den här godbiten hos dig?
Den landade med posten igår, så måndag.
All right, så det är fortfarande ganska fräscht även för dig?
Ja, absolut. Jag har mest hunnit plottra ner lite första tankar och kunnat jämföra lite med vad som var skillnaden mot den Android-versionen jag körde innan och liknande.
Det var G1-arna?
Yes, det är G1-an.
All right. Ska vi se, alla är ju jättenyfikna. Till syvende och sist, summa summarum med moms och allting, vad betalade du för den här dyrgripen?
Min nota hamnade på, jag tror det var mellan 6200 kronor och 6300 kronor.
Okej. Okay.
Och då rökar jag på en tusing tull där som jag inte riktigt hade räknat med då i det onyktra tillståndet jag var i när jag beställde den.
Jag förstår. Och vad ville eBay-köparen ha för den i dollar, om du minns det? Som man kan få komma
Oj, på. Vänta, så ska jag kolla upp det lite snabbt. Jag tror det var en 575 dollar.
Okej, okay, och det är en bit över vad Google begär för den helt enkelt.
Ja.
Så att det är ju hans business så att säga.
Ja, ja, självklart. Någonstans kan jag ju få en slant också. Jag tänkte nämligen fråga dig, när jag tittade på den här presentationen av Google Android, när Google Nexus One, så såg man kunde få den graverad och sånt där. Det förstår jag att du inte har fått naturligtvis.
Nej.
Men ingick det i priset? Kanske du inte vet.
Det tror jag. Jag tror det inte det var en extra kostnad. Ja, det såg så ut. Det verkade bara som att man skulle fylla i dem två grejerna. Men vad jag har hört så verkar det inte som att det var... Att det inte ser så graverat ut. Det ser mest tillskrivet ut efteråt. Inte som Apples produkter när de graverar.
All right.
Det är någon med en tuschpenna där som bara
sitter. ja, precis.
All right. Okej, så att dryga veckan då att få den skickad från USA. Nu är det i och för sig inte Google som skickade, ska vi säga ännu en gång, utan det var någon privatperson via eBay du köpte den av, helt enkelt.
Ja.
All right. Men tillbaka in på telefonen då. Take it away. Hur känns det?
Ja, summa summarum då kan man ju säga att gillar man Android så är det här liksom då är den ultimata telefonen.
Mm.
Det är snabbt, det är rappt, det är numera responsivt. Jag klagade lite på det i början att den kändes så responsiv, men nu efter någon dag så känns det väldigt mycket mer responsivt än vad det gjorde i början. Så jag antar att den höll på med saker och ting när jag tänkte
första
igenom
det. Första indexering eller något sånt där, eller vad kan du tänka svar?
Antagligen. Så att jag klagade lite på det i början, men nu har det i princip gått över och allting är mycket, mycket snabbt och smidigt. Och det är väl den absolut största köpdragelsen till det, antar jag.
När vi ändå pratar just om hur rappt den är att scrolla och sånt där. Jag såg lite filmer när Engadget hade jämfört den med en iPhone 3GS. Och då såg den lite, ska jag säga, osmidigare ut i själva scrollningen. Är det någonting du upplever? Vi ska ju nämna att du har haft en iPhone 2G som råkade gå sönder påpassligt till när iPhone 3G kom.
Ja. Jag har ingen erfarenhet av 3GS däremot. Men 3G har jag erfarenhet av.
Mm.
Och det är någonting Apple gör som gör att det känns som magi. När man scrollar. Jag vet inte vad det är. Jag har inte upplevt det på någon annan telefon hittills. Och här kommer Google väldigt, väldigt nära den magin. Men det är det där lilla, lilla extra som gör att det inte riktigt känns som ett fysiskt gränssnitt. För på Apple eller på iPhone då, när man scrollar någonting, det känns ju faktiskt som att det är något fysiskt man rör på. Det är så jäkla responsivt. Men det är någonting på Nexus som gör att det ligger fortfarande lite efter. Det är långt mycket bättre än vad alla andra Android-telefoner har kommit i närheten av. Men det är fortfarande inte riktigt, riktigt där. Vilket är synd.
All right. Så helt enkelt, kontentan där är att iPhone har fortfarande lite, lite bättre i scrollen helt enkelt.
Ja. Allting som gör när man faktiskt ska röra på någonting, man vänjer sig på det sättet Android gör det efter ett tag, men det känns inte lika naturligt från första början, inte lika intuitivt som iPhone gör, det tycker inte jag.
Okej. Nu är du en utvecklare och en tekniker, så jag kan tänka mig att plugga på Chalmers i dotteknik, så att du har ganska lätt för att lära dig sånt här. Men hur skulle du säga att Android 2.1-gränssnittet är? Är det intuitivt? Är det lätt att arbeta med, tycker du?
Jag tycker nog det. Jag tycker det är lätt att arbeta med till en viss gräns. De har ju inte försökt fördumma någonting på något sätt. Så att det är fortfarande ganska mycket avancerade features kvar. Men jag tycker de har gjort det mycket, mycket smidigare. Och saker och ting benämns lite annorlunda. De har flyttat på rätt mycket menyalternativ och så jämfört med tidigare versioner. Så att jag tycker nog inte det ska vara några problem för även en mindre avancerad användare att klara att navigera runt i Android, det tycker jag inte.
Om jag får bara ställa en fråga på det telefonen som fysisk telefon, även om Android 2.1 är en stor del av det här också.
Ja.
Hur känns den i storlek och så? Jag menar, skärmen är väl som jag vet lite... Jag vet att du skrev på din sida att alla dina reaktioner är att beaktas att det enda Android-telefonen du haft innan är en HTC G1. Vi har egentligen bara en iPhone och jämföra med här.
Ja.
Hur känns den i formatet så att säga?
Det närmsta jag kan komma,
liksom.
Den är väldigt fickvänlig. Och det närmsta jag kan komma i hur den känns, det är som iPhone 2G, om man har känt på den. Jag tycker iPhone 3G kändes lite plastig. Oj, nu plingar den till här.
Han vill också prata.
Känner sig förbisedd här, vet
du. Ja.
Lekt med den på en stund.
Jag tyckte ju att iPhone 3G kändes lite plastig efter jag hade haft iPhone 2G. För 2G är otroligt rigid. Och det är precis som att HTC här har sagt till sina bästa ingenjörer och gett dem en iPhone och sagt att en iPhone 2G då, och sagt att gör en sån här telefon fast i vårt format. För det är precis så den känns. Rent hur robust den är och hur materialen de använder och allt sånt. Det känns väldigt, väldigt iPhone 2G. Och den har nästan till samma dimensioner.
Okej.
All right. Om vi går vidare lite just med integrationen med Google. Säg nu att jag är anti-Google och jag köper med Nexus One av någon anledning. Krävs det att jag har ett Google-konto för att kunna komma igång med telefonen?
Det krävs inte. Men för att kunna köpa applikationer eller kunna ladda ner applikationer överhuvudtaget så behöver man ett Google-konto dessvärre.
Okej. Okay. Så att, ja.
Det är ju ingen rolig experience eller upplevelse då, om vi pratar svenska, att använda den om man inte vill ha ett Google-konto.
Okej, då förstår jag.
Jag som har funderat på en sak från de första telefonerna som kom, det var det här att allting var begränsat till just ett Google-konto. Kan du köra flera Google-konton på telefonen simultant?
Ja, det kan man göra nu. Man kan även synka flera i mailprogrammet och i kontaktlistan och grejer. Man kan även synka med andra sorters konton nu, typ Facebook och Microsoft Exchange till exempel. Så det är nya trevliga grejer.
Ja, det tar sig.
Ja.
Yeah. Då låter jag fortsätta här med din lilla tankar på telefonen i övrigt.
Ja, alltså det första som slår när man botar upp telefonen, det är ju hur makalöst den här skärmen är. Det är högupplöst och den har grymma färger. Den är lite saturerade, lite väl saturerade. Alltså det är lite för mycket färgstyrka ibland. Och skärmen är lite för ljus ibland, tycker man. Men det är nog för att man inte är särskilt van. Men skärmen är alltså helt jaw-dropping.
Jag minns att en gadget nämnde också. Han tyckte att speciellt gult och rött snackade vi också om förra veckan. Att det var lite...
Ja.
Att det blir nästan lite för mycket, att det slår över ibland.
Särskilt den röda är lite för mycket. Jag har till exempel en röd ikon på en av mina applikationer. Det känns verkligen som en varningssignal när man råkar scrolla till det menyalternativet.
Spännande.
Förhoppningsvis så är det någonting de kanske kan åtgärda eller tona ner lite i framtida uppdateringar. Men den som lever får se.
Ja, det får hoppas att vi gör. Om vi går in lite på appsen här. Skulle du kunna guida mig igenom appar på Androiden? Och då menar jag i synnerhet så, för att jag kommer ju från iPhone-världen där det är väldigt, som vi pratade om, den walled garden, det finns, du kan bara få den via Apple. Är det rätt uppfattat av mig att man kan gå till /app, vilken ändelse det nu är, och sen installera den på din Android?
Absolut, inga som helst problem.
Det är så.
Man behöver gå in i ett menyalternativ först och bocka för att man ska tillåta applikationen att installeras från not trusted sources. Men annars är det absolut inga problem.
Okay,
och det är ett menyalternativ som finns på alla telefoner. Det är ingenting man behöver låsa upp telefonen eller någonting för det här, utan det är bara att klicka i. Och det kommer även upp en sån varning om man inte har gjort det då, och gå till en sån applikationsfil som säger att du måste låsa upp det här, vill du göra det nu? Så ja, gör man det.
Och det finns även en App Store eller en Marketplace från Google själva också?
Ja, precis.
Och du sa att du jobbar lite med Android-utveckling eller arbetar lite med det. Hur har du publicerat någonting på Marketplacet?
Inte än. Jag har inte varit redo för att göra det än.
Har du läst på lite om hur det funkar och sånt där?
Ja, jag har sett lite där. Det kostar ju lite pengar och så här, så jag har inte velat göra det än. Men jag vet ungefär vad det går ut på.
Okej, vad kostar det ungefär att vara en utvecklare?
Jag tror det kostar 250 svenska kronor ungefär. Eller runt där dollarn ligger, vet jag att när jag räknade på det.
Okej, per år då?
Per år, ja. Eller om det är kanske en engångskostnad kanske till och med. Jag vågar inte svara på det. Yes. Det är per år eller engångskostnad.
Jag förstår. Jeppe, vill du komma in?
Jag hade en fråga här, men jag blev så fascinerad av all info här att jag glömde bort frågan. Fortsätt ni.
Okej, du chattar menar du?
Ja, det var någon som skällde på det här i chatten. Så att jag tänkte att jag måste defenda din honor.
Det är bra. Vi hade lite exchange-frågor här från chatten också. Till exempel O. Eriksson var inne på det och Leitet var inne på det också här. Funkar kalendern med exchange-stödet i Android?
Jag har dessutom inte lyckats testa exchange än, i och med att jag inte har någon exchange-server att testa mot.
Om du vet ju det att om du har Google Apps-konto eller någon domän kopplad på Google Apps, så får du det. Exchange-emulering där.
Ja, det får jag. Men å andra sidan så kan jag ju registrera Google Apps-konton från första början, så det är ingenting jag behöver beblanda mig med.
All right. Synkar den då din kalender automatiskt där?
Allting.
Allting. Så man skulle kunna säga då att Med tanke på att apps-systemen bygger på en emulering av Exchange, så man kan tänka sig då att det finns Exchange-stöd då för kalendern.
Absolut. Det finns ju totalt Exchange när jag går in och ska försöka synka. Så det har ingen anledning att tro att det inte skulle fungera med kalendern.
Okej. Okay. O. Eriksson säger här i chatten att stödet verkar vara så där enligt flera. Hur upplever du att inbyggda stödet är tillräckligt eller krävs en tredjepartsapp, tycker du?
Som sagt, jag har inte riktigt lyckats testa det än ordentligt. Jag kanske ska testa det mot Chalmers. Har ju faktiskt Exchange-server. Men jag har faktiskt inte testat det än.
Okej. Okay.
Ja, vi får inte glömma att du har faktiskt haft telefonen sedan igår här. Så
ja, precis.
Nu kom jag faktiskt på vad det var frågan. Android-telefoner har ju funnits i lite olika storlekar och sådär. Och även olika upplösningar och sådär. Hur fungerar det med apps och sånt där? För här är ju en 800x480-skärm. Det är rätt stort.
Ja. Alla applikationer som jag har testat hittills, förutom ett par spel som jag hade på min förra telefon, fungerar klockrent. Och rent utvecklarmässigt så är det bara att välja att man ska klara vissa upplösningar och så fixar utvecklarverktygen det själva.
Mm. Okay.
Så att det är väldigt, väldigt smidigt som utvecklare. Man behöver inte bry sig om det där egentligen, förutom man ska ha lite olika design då kanske på vid olika upplösningar om man gör något väldigt konstigt.
Okej, jag tänkte det är annars lite synd då att slösa bort en så pass fin skärm som du säger att det är på lågupplösta program som bara dras upp i storlek.
Ja, nej, det är det absolut nej.
Okay.
Viss grafik däremot har jag märkt, typ på Spotify har lite, de som har gjort egen grafik till programmet har ju gjort grafik som är anpassat uppenbarligen nu då för lågupplösta skärmar. Vilket gör att det kan se lite utdraget ut på vissa ställen, men det är väl någonting som de också kommer ändra på när de har fått tag på en egen telefon och ser hur det ser ut.
Mm. Och när vi ändå pratar om grafik så är inte steget långt då till spel och sånt där. Någonting som vi filosoferade över var att den saknar multitouch-stöd i mjukvaran. Vi har fått förklarat för oss via en flod av mails från Android-personer att telefonen stödjer multitouch men mjukvaran stöder inte. Är det korrekt?
Mjukvaran stödjer multitouch utan problem. Det som är att i Googles program inte har multitouch aktiverat.
Okej, precis. Men vad jag menar på var att telefonen har multitouch men att den mjukvara man använder inte har implementerat eller inte har stöd för eller inte använder helt enkelt.
Ja, man kan installera program från Marketplace som har multitouch.
All right.
Så att multitouch finns inbyggt i systemet i mjukvaran. Det är bara att Google inte har valt att... Man måste ju komma ihåg här att Android är även ett system som är byggt för icke-touchscreen-mobiler.
Mm.
Det är ett telefonsystem som de byggde för att man skulle kunna ha det på alla sorters telefoner. Nu har det ju mest blivit bara touch-telefoner, för det är ju uppenbarligen dit marknaden går. Men från början så
var det faktiskt... Med den här lilla bollen för att styra, känns den som man har nytta av den?
Alltså man har lite nytta av den för att de inte har lyckats göra saker och ting lika snyggt som Apple har lyckats göra med iPhone. Exempelvis typ markera text och sådana här grejer inte lika väl implementerat i operativsystemet. Men där har man väldigt mycket användning av den här mycket mer precisa lilla kulan.
Så du misstänker då att det är ett medvetet designval av Google att hoppa över multitouch i deras program då?
Jag tror det. Framförallt vad de har sagt, de ingenjörer jag har lyckats snappa upp om det här, är ju att de inte vill göra telefonen så att du bara kan använda den med två händer. För det är ju vad det innebär med multitouch. Det är att du måste hålla telefonen i en hand och scrolla eller med den andra då, eller pincha och puncha och pulla och grejer.
Förstår.
Så sent som för bara några timmar sedan fick jag för mig att jag läste någonstans, jag har ingen som helst källangivelse på det här, att när den här väl kommer till Europa så ska den allting vara aktiverat för multitouch. Till skillnad från den varianten som finns i USA. Känner du till det?
Yes, och även Motorolas Droid, den Europa-versionen som finns. Milestone heter den. Den har ju också alla multitouch-grejer aktiverat, har jag för mig.
Se där, ja. Men Tommy, då behöver inte du vara orolig om du nu bara kan hålla dig tills du hittar till denna sidan pölen.
jag kan ju nämna att
multitouch allt handlar om.
Jag kan ju nämna som före detta iPhone-användare då, att jag aldrig saknat avsaknaden av multitouch.
Okej.
Okay. Det finns, enligt mig så finns det inga, jag använder aldrig det. När jag zoomar i webbläsaren så dubbeltappar man och då gör ju telefonen det rätt 99% av alla gånger. Och det är den enda gången jag skulle kunna tänka mig att behöva det.
Men du spelar inte så mycket sådär på iPhone ändå, eller?
Nej, inte.
Det där jag använder det mest.
Så. Ja, det skulle väl vara där då. Jag spelar ju å andra sidan inte särskilt mycket på Androiden heller. Så det är kanske där man saknar det. Eller skulle sakna det om man spelade mycket.
All right. Flash, du nämnde webbläsaren lite där. Har den Flash-stöd?
Inte än, men Adobe har precis visat, eller nu under CS så visade de fullt fungerande Flash på den. De har inte släppt någon version dock, så man kan testa det.
Det är den 10.1-versionen man pratar om, va?
Ja, precis.
Just det. Spännande. Och så har vi ju en jätteviktig fråga här som har frågats om och om igen i chatten här. Batteritiden. Nu förstår vi att du bara haft den ett dygn och förmodligen har du tömt hela batteriet på första halvtimmen egentligen. Du måste prova allting samtidigt. Men har du någon uppfattning av batteritiden?
Jag trodde precis som du sa här att man skulle ha tappat all batteritid. För jag gjorde medvetet så att jag tog av telefonen när jag vaknade i morse och inte laddat sedan dess. Men just nu, så mycket som jag har lekt med den idag och inte haft den inkopplad, så har jag ungefär halva batteritiden kvar.
All right.
Och det har aldrig hänt mig förr på en smartphone, faktiskt.
Hur stor telefonpratare är det, om man säger så? Att prata i en mobil tar betydligt med batterin, att inte prata av förklarliga skäl.
Inte särskilt mycket. Det är mycket text baserat i min värld.
Några få samtal per dag, kan man säga. Så att du ser telefonen hela dagen, helt enkelt.
Nej, precis.
Med tanke på att du har köpt den här nu från eBay hemma, har du haft några problem med svenska simkort eller tjänster så sett? Datatrafik, MMS, hur har det funkat?
Inga problem alls. Det enda man måste tänka på är att den inte är konfigurerad för de svenska mobiloperatörerna. Så man måste ju konfigurera det själv.
Men ja, just det. Och såna där grejer.
Gateway och
just det. Ja, precis. Men jag som har Tele2 då, de har ju ganska bra inställningsguider för det där. Så jag bara följde en av de andra Android-telefonernas guider och det fungerade fint.
All right. Vi måste ställa frågan, i och med att du ändå har kört iPhone innan. Är det här iPhone-killen i dina ögon?
Alltså för mig så är de här två telefonerna vitt skilda. Jag gick ju ifrån iPhonen för att jag gillade inte riktigt det här inlåsta och Apples sätt att tänka om vissa grejer.
Mm. Hur är det som är då, kan man säga?
Ja, jag har lite problem att de vill vara jättelåsta och de vägrar fixa till såna här grejer som notifikationer och såna här saker. Jag tycker inte det fungerar bra på iPhonen. Jag tycker det fungerar klockrent på Android som det är nu. Det är många saker de kan göra bättre fortfarande. Men jag tror på Android i det långa loppet, det gör jag absolut.
Mm. Nu kom det faktiskt en fråga här i chatten vad gäller 3G-uppkopplingen. Det har kommit lite rapporter om att de har problem med 3G-uppkopplingen på den här telefonen i USA. Det har till och med både Google och HTC de har bekräftat att det är så. Är det någonting du har märkt av? Du sitter väl du kanske i och för sig i Göteborg, så du...
Ja, precis. Jag är i Göteborg, så jag har ganska bra täckning. Och vi har ju överlag ganska bra täckning i Sverige på 3G. Så att jag vet inte om det beror på att de kanske har ganska dåligt täckningsområde. Och den kanske inte klarar av att byta särskilt många gånger mellan 3G och 2G. Jag vet inte. Men jag har inte haft några problem med att streama ändå lite podcast. Jag är nu ute och gick och streamat lite Spotify idag för att testa hur det går. Och det är inga som helst problem.
Om du är inne på musik och sånt där, hur är hörlurarna som kommer med? Det är en vanlig freestyle-plugg, va?
Ja, det är vanlig 3,5 mm.
Hur känner du att hörlurarna är?
De medföljande är helt okej. Jag lyssnar inte på så jättemycket musik på telefonen, men lyssnar på en del podcast och de är helt okej. Framförallt så är det trevligt med mikrofon och dyrligt också inbyggt i sladden.
Mm.
Så att de fungerar bra.
Right. Det kan vara någonting som jag ändå tycker Apple har gjort väldigt bra med iPhone. Det är ganska bra hörlurar som kommer med i min tycke och smak. Visst finns det bättre och jag kommer få massa mail som berättar om vilka som är bättre. Det är jag med på.
Men... Nej, ni behöver inte maila. Jag går loss på dig. Vi är förskräckliga tyvärr.
Men du måste se, jag kommer ju ändå ifrån Sony Ericsson-världen när man fick de här riktigt crappiga hörlurarna. Jag tyckte ändå att det var lite mer kvalitet i alla fall.
Ja, du kom ju lite trist sits där. Du lämnade ju Sony Ericsson ungefär när de började gå loss på sitt Walkman-brand och skickade med ganska husade lurar.
Mm.
Men generellt så har Apple aldrig briljerat på lurar, tyvärr. Ungefär som en möss.
Som en möss. Vi måste också nämna kameran, Johan. Hur känns den?
Jag är mäkta imponerad, men som sagt, då har jag inte... Jag kan inte jämföra med 3GS-en.
Mm.
Jag kan bara jämföra med G1-an och de iPhones jag haft innan. Och den här kameran är helt underbar. Det verkar som att det är väldigt, eller ja, hyfsat stort objektiv eller lins eller vad man ska säga på den om man jämför med andra telefoner. Mm. Så att det gör väl sitt förhoppningsvis, för att den är, det verkar som att det blir ganska bra bilder inomhus faktiskt.
All right. Och du har även filmat lite på en hemsida, såg jag där också.
Ja, jag tog lite filmning i parken i morse när jag var ute. Och jag tycker det ser jättebra ut.
Ja, det såg också, det såg hemskt bra ut.
Ja. Vad kan du filma i för maxupplösning på det där?
Det vet jag faktiskt inte vad de sa. Jag har ingen koll på det. Det enda jag vet är att den går i alla fall under högkvalitetsgränsen på YouTube.
Så att, alltid något.
Ja, precis.
Okej, då ska vi se. Är det något mer som du känner att vi har glömt att fråga när vi ändå har chansen här och har det på tråden? Någonting du propsar för? Någonting du känner att det här är värt att nämna rörande Nexus One?
Jag skulle vilja säga lite om det du var inne på förut eller innan vi började prata. Är att grejen med den här telefonen, visst det är trevligt att den är mycket snabbare än alla de andra Android-telefonerna och liknande. Men det som är riktigt trevligt med den här är att Google styr den. Och att de nu äntligen kan sätta ribban för vad de vill att en telefon ska prestera. Mm. Inte bara att de ger ut sitt operativsystem till Samsung och HTC och säger att ja, här gör vad ni vill med det. Utan verkligen säger att nu sätter vi ribban här och vill ni andra hänga på oss så får ni göra det. Så är det bättre att ni hänger på oss.
Mm.
Ja, både Samsung och HTC har ju varit, de har inte uppdaterat mjukvaran så ofta kanske som man skulle vilja på sina föregående telefoner.
För att, som jag har förstått det, så är väl egentligen Android är en samling funktioner, nästan ett API liknande som tillverkarna gör ett eget GUI på. Är det ungefär rätt förstått vad Android är, eller?
Ja, Android är ju i princip en hel, det bygger på Linux, så det är ett helt operativsystem.
Mm.
Som klarar av att kommunicera med de här lågnivåfunktionerna på telefonen då, som att ringa samtal och sådana här saker. Och sen kan mobiltelefontillverkarna göra vad fasen de vill med det. Och det är riktigt trevligt.
Så att, om du leder mig igenom det här, kan jag för nöjes skull lägga in Android som är gjort för Sony Ericsson X10 när den kommer på din Nexus One? Det funkar att göra så.
Rent teoretiskt, det kommer troligtvis kräva någon som är duktigare än vad jag är på det. Men det borde bara vara att byta ut drivrutinerna och se till att sådana saker fungerar på de olika telefonerna.
Lite som datortänket som vi har idag, att man behöver ha drivelser för sitt grafikkort eller vad det nu kan vara när man byter.
Ja, precis. Och det är även det som har hänt nu på dem. Det är ganska stor modding och hacking-scen bakom kulisserna på det här operativsystemet med där till exempel HTC:s gränssnitt som de har på Hero till exempel har portats till många andra telefoner, även Samsung-telefoner och liknande. Så att det pågår väldigt mycket bakom kulisserna då, eller som inte styrs av Google eller HTC eller Samsung.
Ja, precis. Det är det som är fördelen med ett open source-projekt rent generellt, att man får väldigt mycket vågor liksom av produkter som kommer runt.
Ja, absolut.
Det är spännande. Och jag har ju själv gått ut på On Record och sagt att till nästa julrush så kommer det vara Android vi pratar om snarare än iPhonen. Tror du att jag har någon vett i det bettet där?
Jag hoppas på det. LG har ju sagt nu att hälften av alla deras telefoner ska vara Android i år. Och Samsung har ju sagt att de ska bygga många telefoner och även HTC. Och, nu även Sony Ericsson. Och det är ganska stora märken, särskilt i Sverige, som vi snackar om. Det är ganska populära märken. Särskilt bland unga människor.
Mm. Ja, verkligen. Och sen också prisgrejen, det tror jag är ett stort argument om de väl levererar till Sverige. Att man skulle kunna få ner priset lite. Men den som lever får se. Det brukar vara så med allting. Vad säger du, Jeppe? Ska vi sakta börja tacka av Johan så vi går in i vårt ordinarie program här?
Ja, vi lever ju nästan en sorts special på Nexus One här. Jag tänkte jag bara skulle avrunda med en absolut sista fråga.
Ja, okej. Okay.
Vi har dumbphones som det kallas, vi har smartphones och så har vi det här då som Google vill kalla superphone. Är det verkligen en superphone eller är det en schysst smartphone?
Det är en riktigt schysst smartphone. Jag tycker superphone är lite töntigt, men man får se vad de gör av det.
Slutändan då, det har bara gått en dag, men känner du att du gjorde rätt att lägga 6,5?
Ja, absolut. Min gamla telefon började kännas lite trött i kanten. Jag brukar ändå byta telefonen 2 gånger om året, så att då får vi fortsätta hålla på det.
Härligt, Johan.
Ja.
Ska vi se. Och vi hittar dig på vilka domäner och vart på Twitter?
Twitter så är jag Kottkrig, som även var i chatten här.
Mm.
Det är alltså krig med kottar.
Mm.
Och annars har jag lite länkar så på johanl.se.
Yes. Jättebra. Och de här kommer även ner i show notesen. Så vad säger du, ska vi tacka Johan här så hjärtligt för att du ställde upp på väldigt, väldigt kort varsel. Du hade en timme på dig i princip.
Ja, men det är härligt. Det är så det ska vara.
Det är så det ska vara. Så får du avnjuta den bion du ska gå på ikväll, så fortsätter vi som vi brukar.
Ja, tack så mycket.
Tack själv. Hej, hej. Så här, Jeppe, då fick vi också in den första spontaninringningen nästan i princip i Särsatt, där vi intervjuar. Var inte roligt?
Ja, det är ju fantastiskt, och det glömde vi kanske nämna, men alla hans första tankar om just Nexus One finns på organiseratkaos.se. Där har han både filmat och fotat och skrivit ner goods and bads om just Nexus One. Och jag gissar, med tanke på att han lät ju ganska sugen på sin telefon där, att han kommer fortsätta posta lite om den där den närmaste tiden.
Och det kommer såklart lite länkar och sånt i show notes för er som inte hängde med. Så ni behöver inte spola tillbaka eller någonting, utan det är bara att gå till slashat.se och kolla på dem efter ni har öppet.
Precis. Vad säger du, Tommy? Ska du kicka in en ny poll kanske?
Ja, och som ni märkte så hoppade vi från vårt regularie, eller vad det nu heter, vårt vanliga schema, just bara för att vi ville få in Johan lite snyggt där. Ja, veckans fråga är helt enkelt: äger du en Blu-ray-spelare? Ja eller nej? Anledningen till varför vi frågar detta är ju helt enkelt det att siffror från branschförbundet elektronikbranschen har kommit ut som säger att endast drygt 100 000 Blu-ray-spelare har sålts i Sverige sedan 2007, och totalt såldes 65 000 under 2009. Det är drygt en Blu-ray-spelare per 20:e såld DVD-spelare.
Fortfarande än idag alltså?
Ja, precis. Men viktigt att säga är att enligt de här siffrorna bygger alltså endast på stand-alone Blu-ray-spelare och Blu-ray stand-alone-spelare som ingår i hembiopaket. Här ingår inte PS3.
Det är ju en big if, eller big but.
Ja, det är en liten big but. Ja, just mest. Nej, för att om vi säger som så här, under 2008 såldes det drygt 135 000 PS3 i Sverige. Så att det blir ju betydligt fler Blu-ray-spelare. Men vi får komma ihåg att alla de som köper en PS3 köper ju inte den för att spela Blu-ray på den. Jag tror många av dem, säg familjer som går in i Mediamarkt och säger: hej, jag ska köpa en julklapp till min son och han vill ha senaste spelmaskinen. Vilken ska jag välja? Och köper han PS3 ändå så kommer inte den familjen nyttja Blu-ray-funktionen helt enkelt.
Det är helt sant på den andra sidan. Jag tror att det är många familjer som blir pålurade ett hemmabiopaket med en Blu-ray-spelare för bara ett par tusen extra, för att han tjatar liksom. De är ju duktiga på att snacka de där, och speciellt, de är jävligt kassa på att snacka om man vet vad de snackar om. Men vet man inte vad de snackar om så låter de sjukt intelligenta, och det finns ingen annan anledning att inte skaffa en Blu-ray. Så att det finns nog en annan Blu-ray-spelare som spelar DVD-skivor endast där ute i hemmen också, tror jag.
Ja, det är väl lite standard med just säljsnacket där. Pierre Pox var inne tidigare här och nämnde i livechatten att PS3 håller på och tittar på 3D Blu-ray. Eller Sony håller på att titta på 3D Blu-ray för PS3. Det vore spännande kanske om man kunde köpa en extern Blu-ray-spelare som spelar 3D-EP.
Nej, nu tror jag du misstolkar honom där faktiskt. Det är alltså så att det där kommer de sköta i prylen så att säga. Mm. Du kan använda den som sitter där i redan.
Det är ju om möjligt ännu mer intressant faktiskt då.
Ja, det är ju den lite, vad heter det, framtids future proofing så att säga.
Varför? Alltså jag hade ju trott, och hela branschen trodde, att Blu-ray skulle bli mycket, mycket större än vad det är. Det kanske är jättebanger under 2010, vad vet jag. Men priserna har gått ner. Du får en Blu-ray-spelare för under 1000-lappen. Säkerligen billigare också. Varför tog det sån tid, EP? Kan det ha varit formatkriget? Tog det för lång tid för HD-DVD att go belly up, tror du?
Det kan vara så. Jag tror att det har i alla fall del i det hela. Men vad jag tycker är lite underligt, att folk är ändå intresserade av högupplöst material. Folk springer ju faktiskt och köper stora platt-tv-apparater med full HD. Så intresset finns ju bland folk. Och jag menar, trots att sådana som du och jag och kanske våra lyssnare tycker att ladda ner högupplöst film, det är så enkelt. Det är klart att det inte säljs några Blu-ray, men majoriteten av människor som köper en platt-tv, de kan inte tekniskt sett få ner en eller tekniskt, de har bara inte kunnandet för att få ner en film, vare sig lagligt eller olagligt. Så jag har svårt, jag vet inte, det kanske, de har inte lyckats förklara varför Blu-ray skulle vara bättre. Det kan vara så enkelt som att folk möblerar tvn för långt bort, att de egentligen inte ser någon skillnad på en bra DVD och en halvdassig Blu-ray-rulle.
För det kan ju faktiskt vara som du säger, att Blu-ray spelare och filmer då är en nischprodukt för de som kanske inte laddar ner, för de som gör det. Och då finns det ändå, det finns en liten paradox där i att de som är tekniskt lagda nog för att vilja ha en Blu-ray är tekniskt lagda nog att ladda ner en 25 gigs Blu-ray-release på nätet.
Mm. Sen kan det också vara så enkelt att Blu-ray-filmerna är fortfarande dyrare.
Är de så jävla dyra? När jag springer förbi den här Blu-ray-hyllan på Shell här nere när jag tankar bilen, så är det ju, vad är det, 99 spänn för en film? Och jag menar, jag slänger gladligen iväg 99 spänn på två öl på krogen.
Jo, men det är någon gammal Blu-ray-film i så fall för 99 spänn. Förmodligen som finns på DVD för 19 spänn. Men ska du köpa en ny film på DVD så får du nog betala hutlösa 200 och 250 upp om du ska ha Blu-ray-skivan.
Och det farliga är väl också här att många filmbolag släpper Blu-ray-releaser med samma källa som DVD, va? Att det är inte en proper release.
Ja, det där känner jag inte till. Det borde man ju kunna stämma dem för om så i fallet.
Nej, att de har uppskalat den gamla, att den är inte gjord för det formatet från början. Jag ska gräva lite på detta och hitta att den smidigt ska lägga det i show notesen, det lovar jag. Jag ska gå vidare lite här snabbt, för jag har mycket ämnen och det tog lite extra tid här med Johan, vilket var alldeles rätt. Det var ju kul att få first hand experience här. Men kan det vara upscaling, säger King Level. Tack så mycket, det är det de gör.
Nej, det gör de inte. Upscala gjorde DVD till folkskärm. Du tänker på gamla filmer så här, typ Space Odyssey från 70-talet, att de finns på i Blu-ray typ nu i full HD, men de tar ju gammal film och kör in. Jag menar, de är ju ändå framkallad film och då får du upp upplösningen.
Jag ska gräva lite i det, Jeppe. Jag läste någonting om det här som förvånade mig lite. To be continued.
Ja, det blir väl bäst så.
Men tror du att digital distribution i stil med Vodler och sånt där faktiskt kommer att springa om Blu-ray?
Absolut, så småningom. Däremot inte Vodler.
Nej, de, gud,
har,
nej.
De har trampat i för många klaver på vägen här. Så att,
ja, om vi ändå är inne på klavertrampandet från Vodler kan vi ju nämna att vi hade ett ämne att de var inte GPL-kompatibla, Vodler. De är fortfarande inte GPL-kompatibla. De har fortfarande inte fått ordning på de licensgrejerna som de lovar att få ordning på. Det finns fortfarande inte den koden som krävs för att ha fått låna XBMC, Xbox Media Center-koden. Överhuvudtaget så blir jag väldigt, väldigt, väldigt ledsen av detta. Du frågade om live-chatten här vad GPL är. GPL är... Vodler bygger på XBMC, Xbox Media Center. Ett projekt som massa killar och tjejer har byggt tillsammans i open source. Vodler tog all den koden med all rätt, för att det är ju GPL, de får använda den, och gjorde förändringar. Kravet med GPL är att de ska lämna tillbaka koden till XBMC och till resten av alla andra som använder de här GPL-baserade lösningarna. GPL står för General Public License, ska jag nämna också. Vad Vodler gjorde var att de lämnade bara tillbaka några få saker som de hade gjort. De gav inte tillbaka allting de hade gjort. Så du kan till exempel inte kompilera Vodler på en Linux-maskin, vilket är ett krav i princip. Men att XBMC går att kompilera på en Linux-maskin ska även Vodler funka att göra det. Det är en stor röra och någon påpekar detta och det tog var flera hundra inlägg i deras getsatisfied.com-sida av Vodlers innan de ens svarade på det, och svarade med en mening att nu finns den nya versionen på nätet. Och naturligtvis, bråkar man med det här communityt så är de väldigt snabba på att gå igenom varenda liten detalj, och naturligtvis så saknades fortfarande väldigt mycket. Så att om det blir en stämning eller inte, det får vi ju se, men det är ju värt att återkomma till det senare i sådana fall.
Absolut, men det är inte Vodler som kommer sparka ut Blu-ray i kylan. Det är vi överens om.
Mm.
Nej, men det... tanken bakom eventuellt. Eller vad trodde du på det där? Sa du någonting om det?
Vi hade ju en Vodler special var väl kanske tid, men vi gjorde lite recension av Vodler i tidigt i våras, eller från med tidigt höstas, och då var vi båda ganska, vi var försiktigt optimistiska, men det krävdes bättre utbud, och det krävs fortfarande bättre utbud, och nu har de valt att ta 39 spänn för att kunna kolla på Con Air, och då känner jag att kom igen nu gubbar och gummor, jag vill inte ha en digital kopia streamad till mig av Con Air för 39 spänn. Då går jag hellre och köper filmen för 25 kronor i lådan på Ica liksom.
Och speciellt, men tänk på att det inte är HD de sänder heller. Men min fråga var faktiskt inte alls volley-relaterad, utan om du trodde på digital distribution. Du ställer ju faktiskt frågan till mig. Jag vill se var du låg. Kommer det slå ut Blu-ray, alltså digital distribution på stort?
På tid. Konceptet med att man behöver köpa en plastbit för att titta på en film känns väldigt, väldigt Anno 95 överhuvudtaget. Jag tror definitivt på digital distribution, och tittar vi på det att ett mediacenter, nu är väldigt, både jag och Jeppe väldigt mediacenter frälsta, men att kolla även på Samsung TV-apparaterna eller om det är de andra, LG, ja, hur som helst, där det kommer i princip en dator i tvn, stoppar in den i nätverksuttaget, vi börjar få in mer on-demand-tjänster. Jag är helt övertygad att on-demand kommer vara lösningen om bara ett par år. Konceptet med att TV4 väljer när jag vill kolla på TV är helt bizarrt i mina ögon egentligen. Och jag väljer att titta på TV. Det jag vill se när jag vill se det, inte när TV-bolaget anser att det är min tid ska användas till detta. Men det är en annan diskussion, Jesper, och vi måste nästan vidare, va?
Det är nog dags.
Kör bara!
Ja, jo, då ska vi se. CES har ju faktiskt inträffat här. Nu ska vi se vad det står för. Consumer Electronics. Oh, den jag lyckas klippa ut och klistra bort någonstans. Ja, CES i alla fall. En stor mässa i USA. Där alla de stora tillverkarna visar, ja, de slår sig på bröstet för vad de levererar för något nytt. Och jag har försökt gå igenom det. Det måste man förstå på såna här stora mässor. Det är ju hur många företag som helst som släpper hur många prylar som helst. Jag har försökt hitta ett par godbitar. Och den som stack ut mest efter min första lilla browse genom grejerna, det var egentligen Lenovo, som annars inte är särskilt kända för att göra snygga prylar. De har släppt, eller kommer släppa, en dator som heter IdeaPad U1 Hybrid Notebook. Mm. Som ser ut ungefär som en vanlig laptop med en 11,6-tums skärm, eller en netbook ser väl nästan ut som då. Lite rundade kanter, ser ut lite som ett något fyrkantigt snäckskal, kan man säga. Rullar på en Intel Curve-processor, 128 gigs SSH-disk, Windows 7 Home Premium. Inga konstiga saker där, en dator helt enkelt. Men. Du kan, alltså när du har fällt upp locket, kan du i överkanten på själva skärmen blir det, knäppa loss skärmen och få loss skärmen, så blir det en tablet. Och den kommunicerar inte på något sätt med datorn som är i själva, ja, bakom tangentbordet som en vanlig dator. Utan det är två olika datorer. Det sitter en dator i själva skalet och en i skärmen. Och där sitter det då en Qualcomm Snapdragon-processor. Exakt vilken är lite otydligt just nu. För att det här är fortfarande så pass ny att det de demade där uppe på CES, det var en, ja, som de uttryckte, en super early pre-production unit. Men du får alltså då en multitouch-tablet med cirka 8 timmars standby-tid. Och jag vet inte om våra lyssnare, ni ta och googla på IdeaPad U1. Vi kan slägga det i show notesen. En liten video på det. Det ser rätt så sexigt ut. Men det kanske är för att det ändå råder en sorts tablettfeber just nu. Det är väl en grov underdrift.
Ja.
Men i alla fall, jag vet att Engadget och även M3 här i Sverige har varit och tafsat lite på dem. Och de har varit förvånade över hur rapten det ändå är. Den kör inte Windows i skärmen, utan den har sitt egna interface som heter Skylight User Interface. Och det hoppar igång automatiskt när du tar loss skärmen då. Och där har du Experience, Sony Ericsson. Du har paneler när du startar. Så du har upp till 6 olika paneler där du kan lägga olika saker då. Så har du kan köra e-mail, kalender, RSS, social media. Men du har även så att du på vissa paneler kan lägga då bilder, musik, video. Och även en e-reader finns tillgänglig som kan läsa alla möjliga format. Och den har också en sån accelerometer. Så vrid den på sidan bara, så kan du läsa böckerna lite som på en Kindle. Och webbläsare och alla såna där bitar finns där. Och alla de reviews, eller de som har varit och tafsat och tittat på den och frågat ut folket där. De är väldigt, väldigt positivt överraskade. Och riktpriset på den här kommer bli $999 när den kommer ut i juni. Har du kikat någonting på den länken jag la upp för oss i förväg här? Har du tittat på den?
Ja, men lite lätt har man gjort naturligtvis.
Hur ser det ut tycker du?
Ja, men min spontana första tanke är att den är ju likvärdig en standardiserad netbook, kan man säga.
Ja, tills du tar loss skärmen.
Ja, naturligtvis. Och då har man egentligen fått två datorer i en.
Ja, det är ju ganska exakt till två datorer igen i och med att de inte kommunicerar. Ja, just det, kan jag också nämna att när skärmen sitter på plats så enligt då Lenovo så snackar de här ihop och liksom avlastar varandra, så det blir någon sorts dual core variant på det då. Ja, inte riktigt så, men ni förstår, de jobbar i alla fall ihop. Hårdvaran ligger inte där och små sover hela tiden.
Kanske svår fråga att svara på för dig, speciellt när du bara har läst lika mycket som jag egentligen är, men skulle man i princip då kunna docka den här själva datorn till en annan skärm och fortsätta använda datorn även om du tar iväg den här lilla padden eller skärmen så att säga ifrån den?
Det är en bra fråga. Spontant på det lilla som finns, och om man tar och tittar på bilderna, så ser det inte att finnas egentligen någon anslutning mer än den som då kopplar just till ur-datorn då.
Ja.
Det verkar inte förekomma några större in- och outs. Jag hoppas för det här skulle att det finns i alla fall ett hörlursjack gömt där någonstans.
Ramloser frågar lärsätten här varför man vill lämna halva datorn hemma. Och jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en situation där man kanske har datorn stående till höger om sig av någon anledning, och så kopplar man till sin skärm och så är allting lugn och fin och fröjd, och sen så tar du med skärmen för att du går och lägger dig och kollar på någonting till exempel. Och framförallt så kan du få en passiv liten servervariant också om den under datorn och den fortfarande är igång.
Jag hade hellre suttit i min soffa med en tablet i knän. För det man sitter och gör framför tvn, så som jag använder min laptop nästan 90% av tiden. Man sitter där och ser något på tv, googlar upp det, man kollar sin mail, kollar vad som händer på Twitter. Lite sådär. Det behövs inte en olyft över laptopen i knät, fälla upp skärmen, sitta och knappa. Då kan man lika gärna ha en tablet där. Och har man en som den här 8 timmar batteritid, då kan den ju ligga där hela kvällen liksom. Precis. Istället för nu när det går en sladd så här lite diskret från ena väggen till soffbordet.
Men framförallt, som de säger i live-chatten, så är det en avatarkänsla att ta loss den och springa runt med den här tableten i handen.
Ja, det är en liten stretch, men okej. Okay, ni kan få den. Om chatten håller med så...
Nahoj! I chatten säger också att man kan koppla datorn till extern skärm och använda den. Så att det låter positivt. Och helt plötsligt, två datorer för drygt 10 000 kan vara intressant. Det blir lite av en novelty. Det blir inte så mycket dator att använda, om man säger så. För tyngre grejer. Det blir ju en netbook i princip. Men om man får till en SSD-disk i alla fall på 128 gig eller allt annat. Ja, vi fortsätter, Jesper. Vi har ju jättemycket spännande att prata om med CES då.
Ja, vi har ju det. Så take it away.
Nej, jag tänkte om du ville fortsätta bara på från CES här, eller vill du dela upp dem lite bättre?
Nej, ja, jag sparar nog min andra CSS här.
All right, då klipper jag in en liten mellangrej här som handlar om Google och dess, vad ska man kalla det, deras strävan att vara med och rota i alla syltburkar som finns här i världen. Och de har nämligen lämnat in en önskan till Federal Energy Regulator Commission i slutet av december, där de helt enkelt frågar, kan vi få starta ett företag som heter Google Energy? Google ska alltså äga ett dotterbolag som själva arbetar med el. Anledningen till detta är ju ganska uppenbart då. Det handlar ju helt enkelt om att deras datasörshallar, som för övrigt är väldigt hemliga, men som datacenter, knowledge-sajten då lyckas komma fram till, så har de drygt 24 stycken datacenter, stora datacenter, som kräver ungefär 30-50 megawatt per styck för att fungera. Det är drygt 2 stycken normalstora kraftanläggningar de behöver för att få detta att rulla då helt enkelt. Så det bygger helt enkelt upp att Google bör registrera ett dotterbolag som ett energibolag för att där kunna köpa ström, misstänker jag, på ett annat sätt, kanske till och med i förlängningen bygga egna energiverk. Jag vill inte säga kärnkraftverk, för det vet jag inte om man fanns för att använda USA, men det är väl där omkring i alla fall, Epe. Vad säger du? Spännande, va?
Ja, men det är väl så att om man kan hitta någon som kan leverera det man behöver, hur man behöver det och när man behöver det till det priset man behöver det, då gör man det själv.
Ja, jag kan berätta också att det finns ganska långt gångna forskningsstudier som Google har sponsrat, där de har tittat på om man skulle kunna göra datacenter i havet. Det bygger helt enkelt då på att det är så vindigt då ute på havet att man skulle kunna kanske få ett självdrivande elsystem, och sen så sätter man servrarna i vattnet för att ha kylningen från vattnet, och sen har de i en aqua, eller vad heter det? En marin serverpark helt enkelt uppe i Antarktis eller någonting. Det här har varit en jävligt cool grej faktiskt.
Det finns faktiskt något företag i Göteborg som jobbar på det här med att håller på som fasen, nu kommer jag inte på vad de heter, som jobbar helt enkelt på att göra någon sorts, tänkte jag, som en stor solfjäder som du fäster bort på vattnet, som bara gungar fram och tillbaks, som slits av vattenvågorna då, fram och tillbaks. Driva el i stor mängd.
Framförallt, så istället för att säga att servern gick ner, kan man ju säga att servern sjönk.
Båda funkar.
Båda funkar. Och det kanske bidrar det här till slutändan då, som Alex Thunder säger i chatten här, att isarna kanske smälter snabbare då, av all värme som datorerna genererar.
Ja, men om havet ska kyla massa datorer, då kommer det ju i slutet bli varmare vatten, och då mår isbjörnen illa.
Skulle det kunna vara så att Google kanske är Skynet då, som ska utplåna mänskligheten?
Ja, men det har jag tyckt länge att de är.
Ja, jag vet.
Bara ingen som har kommit på dem än, förutom jag.
Förutom du. Du kommer sitta här ensam till slutet efter nukleär vinter och bara säga, what did I say?
Precis. Jag sitter där med min iPhone och undrar varför inga program uppdateras längre.
Precis, och framförallt om du inte har något internet överhuvudtaget. Jävlar, vad dålig 3G-täckning det är då, känner du bara.
Ja, precis.
Ja, tillbaka till CES. Det här var en liten passus här mellan Jeppes CES-special här, som nästan blir.
Ja, en liten CES. Jag kan säga att man kan försöka klämma ner storleken på de här två. Mitt andra ämne här då från CES är egentligen en tillverkare av mobiltelefoner som heter Sonim, som då släppte presenterade på CES en oförstörbar mobiltelefon. Och i sådana ord ska man ju inte kasta sig omkring med bland elektronik förrän man faktiskt har något att visa. Men i alla fall, de har byggt en ordentlig telefon som är rätt klumpig, men det brukar de ju bli när de ska vara så där härligt rugged så att snickare och andra människor kan gå runt med dem. Den ska kunna simma på sju meters djup i 30 minuter. Du kan kasta ner den från 10 våningar. Du ska kunna försöka hamra ner en spik i någon skärm, men det funkar. Och du kan även frysa ner telefonen utan problem. Och i det här båset då så hade de en stort jätteakvarium där det bara ligger massa sådana mobiler och fungerar på botten. Och så kommer BBC News med en reporter och börjar prata om han är fascinerad över hur fantastiskt det här är då. Och Dan Simmons heter han för övrigt. Men han som står då i båset här säger att ja, men för fan, du prova och ha sönder den här, gör vad du vill. Och killen tar upp en telefon här, och på akvariet som de står bakom och pratar då, så drar den här telefonen, inte så att han svettas, alltså han slår med den 2 gånger på hörnet av akvariet och spräcker skärmen. Och därmed så är egentligen Sonims pengar och tid på CES förbrukade, för det här klippet det hittar ju upp på Reddit, stumble upon dig, det åker upp, det är nog det mest sedda videoklippet, för det här finns ju då, det är BBC News filmat. Det finns alltså där ute, och det finns ingen som bryr sig om deras produkter mer än hur mycket, eller ingen kommer få så mycket exposure som det här klippet. Vi slänger med länken till den videofilmen i show notesen. Han tar det rätt lugnt, den här Sonim-killen där, men det måste ju vara en ren mardröm, måste jag säga.
Ja, det kan man väl lugnt säga, och framförallt just det att om man går ut med en sån bålgrej och liksom och har den inställningen, då ska man nästan se till att ha fejkade telefoner på själva mässan som inte kan gå sönder. Som i slutändan inte säljs. Men all marknadsföring är bra marknadsföring. All reklam är bra reklam. Det kanske funkar för dem. Jag vet inte.
Ja, vi får se hur det går för Sonim. Kände du till företaget Sonim?
Nej, men det gör jag nu.
Ja, men
ännu bättre.
Det spelar ingen roll om du känner till att de gör oförstörbara telefoner som går sönder, eller om du inte känner till dem alls. Det är varken till eller från.
Hade du tagit upp ämnet om det inte vore för filmen?
Absolut inte. Men jag blir inte mer sugen på att köpa en Sonim nu än jag var innan, när jag inte visste vilka de var.
Mm. Nej, du
har inte vunnit någonting på det.
Inte någonting egentligen faktiskt alls. Nej. Tror jag. Ska jag hoppa emellan?
Gör så.
Det blir faktiskt, jag har en liten kortis tänkt om på slutet, men med att Jeppe delar upp sina så tar jag den här i mitten nu då. Och det är att Google igen då anklagas för en namnstöld av Nexus One. Enligt källor då så är en stämning nära föregående då namnet Google på Nexus One då helt enkelt. Då namnet på Googles nya mobil, ska ha inspirerats av robotmodellen Nexus 6 från Blade Runner-filmerna. Författaren Philip K. Dick, Kulaf, dotter, ska enligt utsag vara i kontakt med Google då. och har bett dem sluta använda namnet Nexus One. Det lär ju inte riktigt hända att de slutar använda namnet Nexus One. Sen måste jag också säga på att jag vet väl inte kanske om så drar du den parallellen?
Alltså, har alla möjligheter någonsin att använda Nexus någon siffra, whatever? Kör den nu om du ska hålla på så här. Jag drog inte kopplingen för nu då.
Nej,
fånigt. Jag vet inte. Jag kanske tog den här författaren Philip K. Dick.
Stotter.
Stotters pengar slut eller något. Jag vet inte. Det stämmer så mycket. Tänk om vi kunde lägga all den energin på bara få ut Apples tablet till exempel.
Till exempel. Eller att se till att Android krossar iPhone långt till nästa jul. Men ja, nej, alltså, det var en liten passus, en liten mini, en liten going mellan Jeppes stora CS-elefantar. Men personligen, nej, sluta gnäll för fan. Så illa är det inte. Det finns många andra grejer. Som till exempel någon i live-kanalen skrev här att Nexus heter ju Protoss huvudbyggnad i StarCraft. Jag ser inte Blizzard komma och lipa på Google. Men vad fan, man vet aldrig. Jeppe, next up, CES.
Då ska vi avrunda CES. För det finns ju en sak som är tydligare än någonting annat på CES det här året. Och det är att 3D-TV, det är det nya nu. 2D, det är för sissies. Visserligen så blir tv-apparater nästan tvådimensionella, för de blir bara plattare och plattare. Men nu ska de visa 3D. Och den som har tagit 2D-tvn till sin yttersta spets, så nu snackar de fysiska måtten, det är då Samsung som enligt de flesta har dominerat på just tv-marknaden på den här mässan då. Nu är tv-apparaterna nere så tunna att om du ställer den på sidan så kan det vara svårt att se den ibland. Och det gäller deras flaggskepp som nu presenteras. 9000-serien heter den. Det är alltså en 3D-tv som innan 3D-material blir stort även kan uppkonvertera 2D till 3D i väntan på att 3D slår igenom helt enkelt.
Fästa den här frågan, Jeppe, även för du är lite on a roll där.
Ja, nej, jag kan ta en klunk.
Så här, vad härligt. Nej, för att alltså, jag har förstått att det finns två 3D-typer. Men har den ena och som den andra helt enkelt. Den ena är den som kräver att man har två stycken projektorer. Den andra är den som gör att det kräver en styck projektor. Är det korrekt?
Det finns tre olika sorters 3D.
Såklart.
Ja.
Det vore ju enkelt om det bara vore två.
Ja, men då tar vi en liten snabb kurs.
All right.
Anaglyf 3D. Där räcker det med att du har en projektor eller tv-källa. Det behöver inte projiceras på lika. Det räcker med att du visar på en vanlig tv. Det är det gamla gröna, röda filtrerna, glasögonen. Funkar. Det var väldigt stort på 80-talet, vill jag minnas, med barnprogram och lite sånt där. Sen finns det polariserande 3D. Det är det vi ser på i Avatar 3D. Då är det två projektorer som projicerar två olika bilder med olika polarisering. Om någon av er har gått och sett Avatar två gånger eller gick och såg med någon annan, prova att ta på dig det ena par glasögon och titta på de andra glasögonen och blunda med ett öga, så ser du att du ser bara in genom ena. Alltså, de här två projektorerna skickar på olika sorters polarisering. Det handlar helt enkelt om ljusvinklar. Oh, jag slänger med en länk så ni får läsa på det där. Det är i alla fall den tekniken som nu kommer stort, ja, som är på väg att komma stort då bland tv-apparater, att den ska kunna visa de här då för att du ska kunna se det med glasögon. Och den tredje är då de här superspacer, de nya tv-apparaterna, där du inte behöver ha på dig någonting alls. Och det, som jag har förstått det, det här är ju då man är nere på sådana pixel, bokstavligt talat pixelnivå, och diskutera vad det är för teknik. Men det har någonting med att det är konformade pixlar, så gör att vänster ögat ser ena sidan av konen och den andra ögat ser den andra sidan av konen, och du får då helt enkelt två bilder och du projicerar två olika bilder på var sida av konen. Och då får du 3D-bild och det ska finnas demat. Vi hade nog till och med någon som kommenterade på slashat.se som hade sprungit in i någon, var det Harrods i London, och sett en sån här tv. Han var tydligen impad. Tyvärr så var det så få som slängde ett öga på den här tvn att den stod tydligen och samlade damm där i hörnet.
Men kostade också därefter, va?
Jag lovar att de här som även för glasögon, till exempel just den här då Samsungs 9000-serie. Det här kommer kosta riktigt, riktigt ordentligt. Och vad jag sa, där, tvådimensionella är ju tv-apparaterna nästan. Den här tvn är alltså under centimetern tjock. Det blir tyvärr på bekostnad av ljudkvalitet och lite kontakter och sånt där finns i en box bredvid. För jag menar, snart får inte plats fler kontakter längre. Men högtalare är det svårt att få in när det är sådär plats. Platt, helt enkelt. Om vi bara fortsätter på just den här tvn då, som var det som stack ut mest. Kommer det från 19 tum upp till 65 tum. du får en touchscreen-skärm. En ganska stor kontroll då. Och det är onödigt att låta den förgås när man inte knappar. Den kan du alltså köra live-tv på. Om det är så att du kollar på, ja, säg, Blu-ray, 3D Blu-ray på tvn. Och den andra vill, nej, jag går och lägger mig och vill kolla tv. Så kan de ta med fjärrkontrollen in och så får du tv på den. Eller om du vill följa en match medan du kollar på film. Eller, du får i alla fall möjligheten.
Eller surfa.
Ja, det framgick inte om det gick. Men den kunde i alla fall streama live-tv till remoten.
Mm.
Ska vi se, vad har vi mer? Jo, Samsung då, tillverkaren av den här, de kommer att slänga igång sin Samsung Apps, deras App Store, kommer i vår. Och det är så att egentligen alla, det är en öppen lösning så att vem som helst egentligen kan skriva program för din tv. Jag vet inte exakt vilken sorts program man skulle vilja ha, men kan tänka mig någon Twitter-klient eller RSS-läsare. Men när går det att skriva ett program så kommer det i alla fall något sorts program som gör någonting som man redan kan göra på sin dator.
Här vill jag komma in, Jeppe.
Hugg in!
Och säga att det här jag tror att Android skulle kunna briljera. Varför ha en egen jävla Samsung App Store? Sen ska det vara en LG App Store. Sen ska det vara en Philips App Store. Och sen ska det vara en... Ja, ni förstår vad jag är på väg med detta. Är det inte bättre att bara hitta på en enhetlig standard så vi kan ha nytta av allt det här? För i slutändan så är det ju bara en app. Liksom.
Det är sant, men det är ju precis som Johan sa. Standarder.
Mm. Det vore för enkelt om det fanns en standard.
Jo, nej, men det är precis. Alla vill ha sin egen standard. Jag vill minnas att vi nämnde någon gång i ett tidigare avsnitt här i början av hösten att Samsung också håller på att jobba på sitt egna OS. Om jag bara plockar rätt ur minnen så fick jag för mig att det skulle heta Bada. Vad är det nu ska vara till för? Det är kanske deras netbooks eller smartphones och sånt där. Men de ger ju inte upp. Alla går ju på den här HD-TV eller HD-DVD och Blu-ray. Vi ska alla slåss om samma grejer.
Mm.
Kan jag fortsätta lite?
Ja, ja, självklart. Go for it.
Du kommer även kunna under sommaren göra program för de här tv-apparaterna som går att sälja. Så att det kommer en sorts betallösning för det där. Och sen så hade de Jeffrey Katzenberg som jobbar på DreamWorks uppe på scenen också. I och med den här tvn då som visar 3D. Han var där och presenterat första Blu-ray-filmen att släppas på 3D. Att det blir Monster vs. Aliens. Den här animerade filmen som är rätt okej.
Okay. Mm.
Han är också en obotlig optimist och stod där på scenen och trodde att denna utveckling kommer helt enkelt reducera piratkopiering. Yes.
Det är mitt
jobb. Jag skrev yeah.
Yeah.
Nej, det känns ju inte troligt. Jag menar, så fort det kommer 3D Blu-ray så lovar jag att tekniken, eller internet, jag kallar alla på internet för internet nu, ja, kommer lösa att... man ska kunna ladda ner 3D-material utan problem.
Alltså jag förstår inte överhuvudtaget hur han drar den kopplingen. Om han skulle mena på att de som vanligtvis piratkopierar inte har råd att köpa den här tvn som förmodligen går på 100 000. Visst, då har han ju rätt. Men poängen är ju fortfarande att det kommer ju fortfarande släppas som en Blu-ray-film. Och då är den rippad samma sekund som den släpps i princip och upplagd på diverse trackers. Så det finns ju ingen, alltså hans argument håller ju inga vatten någonstans.
Nej, tanken är väl, han kan ju i och för sig ha en viss poäng just idag, för just nu finns det ingen hållbar metod för att distribuera 3D-material på nätet. Men å andra sidan, de har ju inte släppt den första Blu-ray 3D-filmen än.
Nej.
Men jag lovar att det där kommer lösas så småningom. Och precis som vi nämnde runt Avatar-crazen vi hade där för någon månad sedan. Den sortens film kan du inte uppleva så som du ser den i 3D på bio hemma än.
Alltså argumentet håller ju vatten om man menar att bioindustrin skulle benefita av hela 3D-grejen. Det håller jag helt med om. Men att säga att den första Blu-ray-filmen som i 3D på något sätt skulle bidra till att reducera piratkopiering är ju bara blaj.
Ja, fast du kan ju inte rippa en Blu-ray 3D-film och spela upp den förrän någon har kommit på en variant för att spela upp Blu-ray 3D. Digitalt.
Fast gör den inte det digitalt till tvn?
Nej, men du måste ju fortfarande spela upp den.
Mm. Det fixar VLC-killarna och tjejerna. Det vet.
VLC fixar det. Så kom det någon MKV 3D, jag lovar dig.
Ja, det förmodligen.
De löser det.
Ja, ja.
Men jag tyckte att de där tre CSS-ämnena, eller CS på något sätt får ja. Det var väl det bästa därifrån. Jag kan ju ta de tre sämsta produkterna för att det har postats rätt gott om på nätet också. Nästa vecka om jag har lust, kan vi säga.
Det är rätt, Jeppe. Jag ska snabbt ta oss vidare till mer produkter. Det är helt enkelt Lazys nyckel-USB. Varför jag säger nyckel-USB, det är för att den ser ut exakt som en nyckel, det här USB-minnet. Vilket gör den... Ja, du är jättesmart. Då kan du sätta den på nyckelringen. Är det här något nytt, Jesper, med nyckel-USB?
Nej, jag vet att de presenterade den för en viss tid sedan, men sen hörde jag inte mycket om det där. De har till och med flera olika designer på nycklarna, olika storlekar, olika format i hela köret.
Ja, det är ju helt insanely grymt, för att helt plötsligt så alltså, det bästa stället du kan ha din USB-stick på, det är ju på din nyckelknippa. Att forma ett USB-minne som en nyckel, det är ju helt klockrent. Det finns länkar som vanligt i show notesen. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om just det att den kopplas till molnet, de här nya nycklarna. De heter Cookie och Whiskey. Med Z och lite annorlunda stavning. Under många namn de kan komma på med ända sedan key. För
ja, de har Itza key, Pass key, Current key, Yama key. Ja, där tog det slut.
Ja, man kan använda egentligen Boo key, Do key, C key, K key. Det behöver inte vara Kiki. Kiki. Det behöver inte vara ett riktigt namn. Hur som helst i alla fall. Vaul Vala. Vola, W-U-A-L-A är en lagringstjänst i molnet som ger dig 1 gigahertz utrymme som de här nycklarna automatiskt då är kopplade till på något snyggt sätt. Förmodligen så startar den bara en exe-fil på din, när du stoppar in den, som på något sätt synkar. Big deal. Men intressant, och framförallt också vad som är intressant är priset på de här nycklarna. Det är cirka 190 ex moms för Lilleman, som är då på drygt, och då ska jag läsa lite innan till här, jag tror det var 4 gig. Sen har vi också Storeman på 32 gig som springer iväg på dryga 1000-lappen ex moms. Wiki för övrigt, eller förlåt mig, voila, Jeppe för övrigt här, har en rätt intressant affärsidé när det gäller lagringsutrymme. Du kan byta din lokala hårddiskplats mot cloud-hårddiskplats.
Mm, det här hade jag som ett ämne för en tid sedan.
Är det sant?
Ja!
Då tar vi ditt sista ämne. Det är bara repetition i sådana fall.
Ja, men jag kan i och för sig haft fel här, utan jag försökte sno deras affärsidé och både att utveckla en liknande tjänst.
Mm, det kan stämma, för det minns jag att du pratade om. Därför att det här bygger helt enkelt på att säg att du vill ha 100 gig online och du har 100 gig stående på din hårddisk här nere. Då kräver de att du är online minst 4 timmar om dagen. Så allokera deras program de 100 giggen på din dator så att du helt enkelt byter dem mot 100 gig i deras nätverk. Varför man gör det kan jag väl tänka mig någon form av klustring eller kanske backupning eller någonting för deras del. Det verkar ju inte helt logiskt att göra så, men så kan man göra i alla fall, Jeppe. Och det är alltid något.
Nej, men om man tycker, jag menar, om vi tar Dropbox som ett exempel, om du tycker att det de erbjuder, de här 2 gigen eller upp till 5 gig som du kan få gratis, är för fattigt, då kan det här vara en variant om du... Ett sätt för dig helt enkelt, ja, nu har väl du säkert lösningar för att komma åt dina diskar var du än är ändå, men att du delar ut lite disk hemma så får du en solid disk på, i cloudet helt enkelt, som en sorts utbyte. Du flyttar egentligen dina 100 gig ut på nätet.
Du, vilket påminner mig, om jag får fråga här som en liten parentes. Dropbox, ja. Om du har en fil som är 1 gig. Det här är en jävligt stor textfil. Du har skrivit dina memoarer där, Jeppe. 1 gig har du skrivit med data.
Ja.
Yes. Du sparar den i Dropbox. Mm. Right. Du tar bort ett ord och sparar den igen. Har du då använt 2 gig av dina 5 gig gratis? För att den gör ju en version. Eller räknar den bara den aktiva versionen som den räknar ihop sen den ackumulerar till med 5 gig-kvotan?
Nej, den räknar bara det som ligger där. Så ändrar du ett ord och sparar dem så är det fortfarande bara 1 gig. Och du har tillgång till den här förra 1 gigan då, som var den med det ordet du tog bort. Den räknas inte in i dina, men du har bara tillgång till den i 30 dagar. Om du har gratisversionen och forever ever. Just nu i alla fall. Om du betalar.
Okej, okay, det där är en jävligt snygg feature. Hur många steg bakåt tar den? Så att du ändrar 10 ord. Då har du tagit 10 gig egentligen. Under den.
Testa, jag kan ju faktiskt göra ett test någon dag här. Jag har ändå utrymme. Mm. Jag ska bara skriva en stund. en 1 gigs textfil här.
Copy-paste.
Copy-paste, copy-paste. Men då vet inte vilket ord jag tog bort och sådär.
Lurigt det där. Ja, skitsamma. Det var lite, verkligen en liten passus. Epe, ta ditt sista ämne. Sen så ska vi gå och lägga oss och nanna.
Oj, har vi plats? Ja, jag provar.
Hur lång, mycket lång tid är vi uppe i?
Vi har gjort 1.15. Nej, jag sparar det här ämnet till nästa vecka. Det här är del 1 av en viss... Det är del 1 egentligen, så kan jag ta både del 1 och del 2 nästa vecka.
Ska vi ge ett en cliffhanger och säga att det handlar om iPhone 4.0?
Det kan vi göra.
Mm. Men det får ni höra på nästa vecka av Slashat, som är den absoluta favorit teknikpodcast här på svenska. Vi finns som alltid, och det här vet ni, men vi vill ändå pusha på det. Tisdagar 19.30 till drygt 22.00 sitter jag och Jesper här, och vi finns för er. Vi kör en pre-show mellan 7:30 och 8:00, då vi värmer upp och förbereder lite, tar första ölen och snackar lite. Sen mellan 8 och 9, 9:15 så spelar vi in podcasten, och därefter så blir det happy hour. Då är det fullt ös i livekanalen här. Vi har ju en chatt som ackompanjerar den här showen, och vi myser helt enkelt. Det brukar bli sorgligt nördigt, men we like it, Jeppe.
Absolut, och glöm såklart inte att rösta i våran poll den här veckan, och glöm såklart inte att kika in på våran slashat.se, nya fräscha website, där vi lägger lite extra energi numera på att egentligen blogga om det vi tycker är intressant och det vi eventuellt kommer att prata om i nästa program. Där kan ni även kommentera och tycka till, och lägger någon något intressant att säga där, så är det såklart möjligt att det dyker upp i programmet. Om ni rättar oss till exempel, inte för att det händer så ofta.
Ja, det har förekommit. Och som ännu en gång, vi vill verkligen pusha för att kommentera på avsnitten. Det enda sättet egentligen vi har att kommunicera med er som lyssnar. Gör vi rätt, gör vi fel, gör vi bra, gör vi dåligt. Låt oss veta. Det är alltid väldigt rewarding, belönande för oss att veta att folk faktiskt antingen tycker illa om eller tycker om det vi gör, att i alla fall lyssnar. Och det, med det så är ni också naturligtvis välkomna till Slashat på iTunes. Där kan ni skriva några få rader vad ni tycker om showen. Det är alltid kul att få lite sådana. Man lever ju ändå lite på detta, Epe, med Slashat. Det är kul. Det är mycket bra feedback. Och även för det är dålig feedback eller konstruktiv feedback, så är det alltid lika kul att få den, Epe.
Ja, vi tar emot allt, och att reviewa på iTunes eller kommentera, det är ju framförallt gratis. Så det finns ingen anledning för det att inte ta er dit.
Och
där det händer.
Och den uppmärksamma på slashat.se är vi, era möblemanget som vi kallar det för, ni som alltid hänger där, märker att vi har faktiskt tagit bort inloggningsfunktionen helt och hållet. Vi har alltså ingen medlemsdel kvar av Slashat. Det handlar helt enkelt om att vi anser att vi går tillbaka ett steg. Vi kör diskus-kommenteringssystem, och så bygger vi därifrån istället. För istället för att göra för mycket funktioner så börjar vi egentligen med två funktioner. Och det är det podcasten till vänster, och det är uppsnappat till höger. Uppsnappat är som, ja, vi filtrerar ut det bästa ur russinen varje dag av tekniknyheterna, kan man säga.
Ja, och det är bra. Det som är bra med diskus är att du kan kommentera med ett diskuskonto, Facebook-konto, Twitter-konto, OpenID-konto eller ett Yahoo-konto. Och har du inget av de kontorna så kan du fortfarande kommentera som gäst. Det är helt okej.
Okay. Precis, precis. Nej, vad säger du, Jeppe? Ska vi skåla på det, och så dyker vi helt enkelt ner till nästa veckas nyhetsskörd?
Ja, twitter.com/slashat.
Det är egentligen en ganska bra avrundning på ett väldigt bra program, tycker jag personligen. Men jag är ganska objektiv.
Slashat. Ja, det är jobbigt. Vi ses och hörs avsnitt 44, så får vi hoppas att ni tyckte avsnitt 43 var trevligt. Ha det gott!
Detsamma! Ha det gott! Hej!
Slashat. Slashat.